jag sätter mig i bilen så är det ofta 15 kritiska sekunder mellan att jag startar och att min telefon har hunnit para sig med stereon. Under de här 15 sekunderna då brukar bilradion hitta en kanal till synes helt ad hoc och gläntar på dörren till världen som pågår där utanför. När det här hände igår kväll då hördes under de här 15 sekunderna en reklam för en bil. Spiken sa: "Det här med AI verkar ju hett. Vad säger AI om?" Och så sa han bilmodellen som jag inte tänker ge publicitet här. En Siri-röst svarade med en lång harang om bilmodellens förträfflighet och jag dog en smula innan telefonen äntligen parade och jag kunde ta kontroll. Dagens avsnitt av Oddpod, avsnitt 391 i ordningen, kan vi därmed inleda med en minispaning. Vila i frid, creative directors och copywriters på reklambyråer. Ni var coola, 98. Vi som inte var coola, 98, men nu står på stadig mark utan massa AI-slopp. Det är jag som heter Billy Rimgard och min kollega Tobias Nordström.
Fastnar direkt där i, vad heter det, bilden som ändå kommer upp när du pratar om att din telefon parar sig med bilen.
Ja.
Jag vet ju precis vad du pratar om. Pair blir väl liksom det på något sätt. Men det väcker andra biologiska tankar på samma gång.
Men om man inte har med det reflexiva pronomenet så att man bara säger att telefonen parar, vilket jag tror jag gjorde andra gången.
Ja, andra gången.
Ja, för jag kände själv att jag kände själv att det var någonting som inte var, kändes helt rumsrent när telefonen parar sig med bilen. Men man kan väl para ihop sig, kan man göra?
Para ihop är mer rumsrent än att para sig. Vad heter det?
En verbfras, det är också, tror jag det heter.
Att para sig, det känns som att det används liksom, det är bara fältbiologer sinsemellan som säger sånt. Vad heter det? Jag kollar på en del naturdokumentärer med barnen. Fortplantning hör man om, men någon parning, det har de tvättat bort. Det var Arne Weise som pratade om att bisonoxarna parar sig när det blir varmt eller någonting sånt där.
De parar sig, ja.
Du, jag hade tänkt ut en soft opening till det här avsnittet som jag precis innan insåg att vi inte kan göra av upphovsrättsliga skäl. Så jag frågade istället så här: känner du till Duran Duran-låten Invisible?
Jag känner till Duran Duran, men Invisible, där ringer inga... Hade du frågat mig om The Reflex eller någon... sån, då hade jag sagt ja, det är en av hennes bästa låtar, men The Invisible, nej, jag här blottar jag lite okunskap.
Ja, men det är inte så pinsamt som du kanske känner, för det jag hade tänkt göra då var att spela upp Duran Duran's Invisible. Nu får lyssnarna söka upp den själva och fråga dig vilket år den här låten kom, och då hade du sagt 1989 eller någonting, men den är ju då släppt 2021. För jag snubblade då över en slags Mandela-effekt, heter det så? Mandela-effekt, ja, det heter det väl, kring den här låten nyligen. Den här, som sagt, då, den här låter väldigt 80-talig, eller ja, den låter som Duran Duran lät under sin storhetstid, men den är gjord 2021. Och vad heter det? Den här låten har använts i mängder av fan edits runt olika Metal Gear Solid-spel. Det finns ju liksom ett återkommande musiktema, framförallt i de senare Metal Gear-spelen, med 80-talsmusik. Det är väl skaparen Hideo Kojima som har fått pengar att bränna på sina gamla favoritartister från sin ungdom, gissar jag. Så då dyker det upp liksom Joy Division och The Cure och liksom Duran Duran och annat. Men det då fans har gjort, det är helt enkelt de har, ja, men du vet, som fans gör, klippt ihop grejer ur cutscenes och grejer, och så lägger de på Duran Duran's Invisible för att den passar liksom en tonalitet väldigt bra i de här spelen. Och det här har i sin tur lett till att då mängder av spelare tror att Duran Duran's Invisible är med i Metal Gear Solid. Trots att den då kom, vad heter det, efter senaste Metal Gear Solid-spelet släpptes.
Ja.
Fanns något kul idé. Behöver man förklara Mandela-effekten?
Ja.
Alltså det är väl så här, när man kollektivt minns någonting fel som visar sig inte stämma. Där då den har fått sitt namn efter att tydligen då så minns väldigt många människor att Nelson Mandela dog i fängelset på Robben Island. Och då blir helt chockade när de fick reda på att han släpptes ut och blev president. det finns även runt en film som ska ha kommit någon gång på tidigt 90-tal med, där Shaquille O'Neal spelar en ande, alltså en ande i lampan ande. Men någon sån film finns inte. Men alla minns att de har sett den, eller många minns att de har sett den som barn. Och, sådär. Och sen ett klassiskt exempel är väl också Fruit of the Loom-loggan. Där då, den är ju då en hög med frukt. Där många minns att det även i loggan fanns en cornucopia. Vad säger man på svenska? En korg... Vad heter cornucopia på svenska, googlar jag här illa kvickt.
Jag är tyst och låtsas som att jag vet.
Ja, någon slags korgliknande grej ska ha funnits med i loggan. Och det här är till och med folk då återskapat då, utifrån beskrivningen hur den här loggan såg ut. Och folk bara, ja, så såg den ut. Men det gjorde den alltså inte. Spännande fenomen på något sätt.
Jag tycker det är intressant att den heter Mandela-effekten, för jag tänker så här, jag tänker att folk misstog det med Steven Biko som dog i fängelset, och så är det liksom bara slarv. Det är så här, ja, en sydafrikan eller en annan, vad spelar det för roll?
Kanske. Jo, men oftast, det är väl så det funkar i sig, att så här kollektivt, så här, flera har på samma gång lyckats slå ihop bilder och annat i huvudet. Och tänker att så här var det. Men det är märklig effekten då på något vis. Just att det... Alltså det finns ju långa forumtrådar där folk... Jag kollade många år sedan just med den här Shaquille O'Neal-filmen. Det finns ju många långa forumtrådar där folk liksom beskriver handlingen i den här filmen. Och alla bara, ja, precis så var det. Och sen hände det här. Men liksom bevisligen då så... finns inte den här filmen. Men vad heter det? Och så finns det då givetvis ett Looney Bin-spår här, som är då att de här människorna som minns det här, det är bara att de är från en annan parallell verklighet, och att vi då lever i Prime-universumet och de kommer från ett annat universum egentligen och har på något sätt förts över till vårt universum.
Ja, det är och hans rakkniv och så vidare, det är väl ändå en det är väl ändå extremt rimligt antagande. Ja, och det också säger någonting om så här vittnesmål, när du vet när man förhör folk nu om Palmemordet och sånt. Ja. Att, ja, hur färgad är man inte av någon slags kollektiv uppfattning om att mördaren haltade eller vad det nu kan vara. Liksom.
Ja. Jag har sett om Game of Thrones.
Oj då, jag gjorde ett försök att se om Game of Thrones, för jag föreslog till min 14-åring att vi skulle se det, och hon tittade på mig som jag dum i huvudet och sa, det där är bara sånt som boomers tittar på.
Har hon fel?
Nej, förmodligen inte.
Nej.
Och grejen är så här, jag blev också rätt lättad när hon sa det, för att i samma sekund som jag ställt frågan så inser jag att det finns ju också en hel del naket och sånt som kan bli lite awkward om man sitter och kollar på med sin tonåring.
Ja, jo, en del bordellscener som kan bli lite kämpiga. Men du kommer ju få läge om något år här när Fourth Wing filmatiserar eller tv-serien drar igång att håna det där, kollar bara zoomers på och så vidare. På min tid hade vi, vad heter det?
The Twilight. Wire.
Ja, men jag har sett om Game of Thrones på ett lite märkligt vis. Jag har sett om det ur perspektivet av en YouTube-kanal som gör movie reactions, som heter Diegesis, alltså Diegesis, där då Ariana och Maple tittar på oftast film, men i det här fallet då så har de kollat på Game of Thrones. Mycket för att säga, jag var lite sugen på Sum Game of Thrones. Så här, nu har det gått några år. Så här, var det så illa som man minns det och så vidare. Och då är det ju så här lite tacksamt dels att det är nedklippt. Men det finns också någonting tillfredsställande i att se människor uppleva saker för första gången som man själv har upplevt, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Det skapar någonting lite märkligt i upplevelsen av att säga, jag vet nu vad Khaleesi kommer göra, men det gör inte de två. Det ska bli spännande att se vad som händer då, och så sitter man liksom och säger bara, jag längtar till det här avsnittet kommer när den där grejen kommer hända. Det vitaliserar omtittandet på något sätt, revitaliserar omtittandet på något vis. Jag hade inget mer på det.
Du skulle inte komma till om det håller eller inte? Ingen minispaning?
Alltså det är ju väldigt tydligt att det håller inte. Det, eller så här, att det är liksom jättebra ett tag och sen så går det väldigt, väldigt fort de sista två säsongerna. Det ska knytas ihop många säckar på väldigt kort tid. Och karaktärer börjar... De reagerar själva på det här faktumet att folk börjar resa väldigt snabbt. Att det är liksom så här... Ja. I serien har det liksom varit väldigt tydligt rakt igenom att om man är uppe i norr, då är det liksom långt till King's Landing. Men helt plötsligt så liksom hoppas det mellan King's Landing och Stormwind och allt vad fan det heter på löpande band utan att det görs någon direkt kommentar av det.
Mm.
Så att det håller inte riktigt. Men det är ju någonting, jag vet inte, det är säkert inte sista gången vi pratar om den här typen av reaction-grejer. Att det känns som att visst, det var inte konstigt när reaction-videos var att man visar two girls, one cup för någon eller någonting sånt. Men nu känns det liksom som att det finns ju verkligen en genre av YouTube-innehåll som är att folk sitter och kollar på saker i ganska lång form liksom. Som är märkligt för vår tid på något vis. Det är bara att vi, eller så är det bara att vi nu har kommit fram till där Japan har varit de senaste 30 åren. De har ju ofta en infödd reaktionsperson i sina tv-program som liksom guidar publiken i om det är okej att skratta eller om det här är hemskt eller vad det nu än är.
Man gillar ju det.
Mm.
Definitivt. Något annat man gillar är ju framtidens städer. Vi har varit inne och snurrat här på ett par av dem. Jag tänker att vi behöver ändå göra någon form. Vi kan inte bara låtsas som att vi aldrig har pratat om det. Utan jag vill bara göra en liten snabb nedlandning i två i alla fall.
Det blir också mer senare i avsnittet när vi kommer till Burning Chrome-cirkeln.
Det var det som triggade mig att kolla lite på det här. Akon City, en futuristisk stad i Senegal, söder om Dakar, där det skulle byggas sjukhus, gallerior, bostäder, hotell, polisstationer, skolor, allt skulle finnas där och det skulle vara i så här Wakanda-stil. Allt detta iscensatt av Akon. Som också lanserar sin egen kryptovaluta där någonstans, A-coin. Så det var en helhetspaket, en plusmeny av A-con kan man säga.
Stadsplaneraren A-con, den såg man ändå inte komma när det här utannonserades för 5 år sedan. Men
tyvärr så är ju då A-con City är officially scrapped. Det byggs en byggnad som är The Akon City Welcome Center. Och den står, det finns väldigt dystra bilder på när den står ute i öknen. Lite överblåst med lite sand och lite sådana saker. Jag ska shoutout till Thomas Strömberg som också mejlade i somras när det här blev mer eller mindre bekräftat då med en liten uppdatering. Men Serigne Mamadou Mbop som är chef för Senegals turistutvecklingsgren. Han säger att det inte är helt slut, utan att entreprenören, det vill säga Acon, håller på och jobbar fram ett mer realistiskt projekt tillsammans med dem.
En by snarare än en stad.
Drömmen om Acon City är inte död, men jag skulle säga att den kanske är på livsuppehållande system då.
Man får väl ändå säga också att få saker har förvånat en mindre den sista tiden än att Acon City inte blev någonting.
Nej, exakt.
Att det, no pun intended, rann ut i sanden.
Vi committade ju faktiskt ett gammalt avsnitt om att vi skulle åka dit till Acon City när det var klart. Men det blir inget Senegal för oss.
Man kan också tänka sig att vi committade till det med kännedomen om att oddsen att det här, att staden blir verklighet och därmed resan blir verklighet, är ganska höga.
Just det. Sen har vi ett annat ambitiöst projekt. The Line har vi pratat en del om. Saudis helt galna vision om en 17 mil lång och inte särskilt bred byggnad som skulle då bli hem för 9 miljoner invånare. Man har tvångsförflyttat olika nomadstammar och plogat och plöjt för de här 17 milens en spegelklädd byggnad, en lång linje där man skulle bo. Det finns så mycket dystopiskt i det här. Jag tänker att så här, vision kontra verklighet kommer vara helt absurd. Men Saudi har fått börja hålla i sina pengar. De här jätteinvesteringarna man har gjort inom vad ska man säga, tourism washing projekt att bli sedda som en seriös stat. I takt med att råoljepriserna har gått ner så har man varit tvungen att justera lite. I somras så drog man in en utomstående konsultbyrå i projektet The Line, för det ligger såklart långt efter planering.
Vi rapporterade ju också, men jag vet inte om det var i fjol eller om det var 2 år sedan, om att de också hade kortat The Line.
Ja, från 17 mil så ska den bli 2,5 kilometer.
Ja.
Och den här konsultfirman då i somras ska enligt Washington Post ha rapporterat att projektet liksom har varit plågat av ja-sägare. Att det inte finns någon som har, ingen har någonsin ifrågasatt några projekteringar eller kostnader eller någonting, för att man vill ligga bra till hos sin chef. Som vill ligga bra till hos sin chef, som vill ligga bra till hos någon härskare typ. Och det har gjort att liksom kostnaderna för det här har stuckit iväg så fruktansvärt mycket. Men arbetet verkar ändå pågå, så att vi får väl se om det blir någon. Det kanske inte blir en The Line, det kanske blir The Dot. Men någonting.
Om jag har fattat rätt så håller väl Saudi successivt på att ställa om sin ekonomi. Alltså just det, du nämnde det där, råoljepriset sjunker. Alltså det är att de inser att så här, den här råvaran vi har, den är dels den är inte obegränsad, men det är också vi rör oss in i en tid där efterfrågan kommer att sakta men säkert minska, vilket kommer erodera vårt ekonomiska övertag i världen, och att man ju då ställer om sin ekonomi till att mer eller snarare så här, ett spår som man satsar ganska hårt på är ju datahallar. Att man då inser att man har den här gigantiska man har mycket real estate, outnyttjad real estate i form av öken, där man då kan smälla upp gigantiska datacenter med mil liksom hektar efter hektar av solpaneler som kan driva de här datahallarna, och sen säljer man det till de stora techjättarna och får i utbyte då kanske AI-tjänster där man kan kontrollera befolkningen och övervaka samhället och annat.
Kastar också otroligt mycket pengar på olika typer av sportgrejer, att de ska hosta golfturneringar, de värvar dyra spelare till sin inhemska fotbollsliga, de ska ha Formel 1-lopp och så vidare. Men så liksom till skillnad från kanske Qatar eller Dubai då, som har lite samma huvudbry om hur de ska ställa om, så är det ingen som vill åka till Saudi. Så att det verkar inte gå så bra, de där satsningarna.
Ja, men jag tänker också så här, Är de, alltså för det pratas ju mycket om sportswashing och sånt där. Och jag är liksom lite nyfiken på så här, jag fattar ju att de liksom vill etablera sig på en global scen och så vidare. Men jag vet inte om de är så, är de så intresserade av washing-biten i det här egentligen? Alltså jag tror ju, alltså en del av mig tror ju inte att de vill tvätta så mycket, utan att det snarare också finns en dimension i det här är, som är, vi har alla de här pengarna. Vad ska vi göra av dem? Kan vi inte göra något kul? Kan vi inte bygga en fotbollsliga? Alltså, så här, förstår jag mig? Alltså, om du har obegränsat med pengar, så är det ju liksom, förr eller senare så visst, det är kul att se dem växa på börsen. Men jag menar så här, efter ett tag, någonstans når du en gräns där du inte bryr dig längre. Alltså du liksom skiter i om du har 200 miljarder dollar eller om du har 250 miljarder dollar. Det gör liksom noll skillnad i tillvaron. Och då istället så börjar du väl tänka på så här, det vore kul om Ronaldo, man kunde kolla på när Ronaldo spelar fotboll eller mästerskap vore väl spännande.
Men jag tror att The Line och dem är liksom en, det är en del av en stor, alltså deras projekt, jag tror det heter Neom eller något sånt där, låter inte alls illavarslande. Det är väl mycket för att just attrahera turism och sådana saker, för deras turism idag är ju främst pilgrims, sådana som gör pilgrimsresan till Mekka. De har inte mycket annan turism, men det har ju väl också för att de har insett att så här, det finns inte så jävla mycket annat att göra. Så att jag tror att det också är en del av att bygga en, någon slags framtid utan oljan liksom. Men ja, det är vad det är, ja, kan man konstatera. Absolut. Men vi måste ha ett sista exempel på framtidens städer som är lite mer lyckat kanske än de förra två. Vi ska till Indonesien. Jag är lite svag för Indonesien. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, vi har aldrig pratat om det, men Indonesien kittlar, tycker jag. Indonesien har ett problem, det är att Jakarta är otroligt överbefolkat och numera ständigt översvämmat också, eftersom staden sjunker medan havet stiger. Så att för de lite mer än 10 miljoner invånarna i Jakarta så är framtiden kanske inte den ljusaste. Så man har byggt en ny huvudstad som heter Nusantara och ligger på en annan ö, för att Jakarta ligger på Java och allt händer på Java, och man vill liksom sprida sina graser lite grann, så att då har man byggt den nya huvudstaden. Och det jag gillar med den nya huvudstaden där är att den är byggd helt kring tillgänglighet och public transportation, alltså massa monorails, tåg, alltså det är så här, det är byggt för att man, det, stor dimension har lagts på att man med enkelhet ska kunna ta sig runt utan bil. Och där arbete pågår, men där har man ju redan börjat flytta in myndigheter och människor. Så
istället för Acon City då, så blir det nya Indonesiens nya huvudstad.
Ja, exakt. En liten tur till Nusantara här i.
Ja. Men det är ju verkligen så, Asien bygger, så har det blivit så. Ja. Är det Europa, så sörjer vi fortfarande klara kvarteren medans i Asien då så smäller man upp en ny stad. Jag kan gilla det på något sätt. Jag pratade lite om att se om tv-serier. Det här, jag har tänkt på en sak som lite grann tangerar det. Det är så att jag och min sambo har börjat kolla på tv-serien The Agency. Känner du till den?
Nej.
Den handlar om CIA, om några personer på CIA, huvudroll Michael Fassbender, Richard Gere en annan roll, går på Paramount Plus, Showtime, ingen aning. Någon sån halvobskyr streamingtjänst. Stor satsning såklart. Och det här är ju då en remake av den franska serien Le Bureau.
Falskt vittne på svenska, va?
Falsk identitet, va?
Falsk identitet, ja.
Som ju även visades på SVT här i Sverige. Du har sett Le Bureau, eller?
Oh ja. En av de bästa spionrökarna på den här sidan av John Le Carré.
Ja, den är ju otrolig. Väldigt bra. Och jag har sett Le Bureau också, men det var ju då ett tag sedan. Det var ju när den gick. Och vad heter det? Det är ju inte som att man, det är inte en serie man har sett om. Vad heter det? För man är inte så nyfiken på, håller den? Det känns bara som den höll, och då vill jag att det förblir så. Men vi började kolla då på den amerikanska varianten då, som är The Agency, som ju då har den följer liksom inte Le Bureau exakt, men liksom ganska nära ändå, får man ändå säga. Och det sker någon slags konstig dissonans, har jag märkt, när man minns ungefär vad som hände i förlagan, men inte har den liksom helt top of mind. Man kommer liksom ihåg stora händelser, man kommer ihåg liksom vissa detaljer och sånt där, men liksom så här, den liksom, man har ju inte den fullständiga dramaturgin i huvudet. Och det sker, det är som en konstig effekt av déjà vu när man ser då saker hända, och så blir man så här osäker på sig själv, att så här, var det så där i originalet? Det där känns som att det var så i originalet. Och man liksom så här börjar sakta men säkert liksom förändras bilderna i huvudet av vad som hände i originalet, eller så är det som samma. Förstår du, det sker en osäkerhet som liksom så här, jag vet inte om den nödvändigtvis adderar någonting till upplevelsen, men den gör upplevelsen intressant på ett konstigt sätt, att det känns som att så, det här har jag drömt på något konstigt vis. Har du varit med om det?
Ja, jag var med om det, fast då var den inverterad, att jag såg remaken först. Jag såg The Killing, som utspelade sig i typ Seattle eller någonting. Och efter att ha sett den så gick jag tillbaka och såg den danska Förbrydelsen, som var förlagan. Det fanns ju jättemånga...
Är det Köpenhamn eller är det någonstans ute på Mittjylland?
Köpenhamn. Och det är liksom, det fanns otroligt mycket likheter, men ändå inte, eftersom de var översatta till en helt annan värld och en helt annan kultur och så vidare, men det var tillräckligt mycket som var likt för att man liksom just skulle känna det där, men det här har jag ju sett, eller nej, det har jag inte, och så vidare.
Ja, och det är liksom, det är någonting i det där, just osäkerheten när det har liksom gått ett tag, i att så här, man börjar, för när det är som så här, hade man sett om Le Bureau, då hade man ju bara så här, ja, det är det här som händer, men nu är det som att jag ser om Le Bureau, eller gör jag det?
Just det.
För att jag liksom så här, hela tiden är osäker på vad är det som är utbytt här, vad är det som hände, gick det till så här i originalet? Ja, det ett nytt sätt att konsumera kultur på något sätt.
Ja, det är inte meningen, tänker jag, att man ska se olika remakes, original och sådana. Men det är omöjligt att se så här Ghost in the Shell med Scarlett Johansson. Omöjligt att se det utan att på något sätt förhålla sig till...
Ja. Jo, men det, för jag tänker att när de gör The Agency, de gör ju inte det för publiken som såg Le Bureau. De gör ju det för jänkare som absolut inte kommer kolla på en fransk tv-serie.
Absolut. Men har du använt det? Jag tyckte Le Bureau var så himla nice med, det var att det liksom, förutom när det hettade till, vilket det gjorde, för all del gjorde det ganska ofta, men förutom då så kändes det som ett ganska... mundant kontorsjobb. Så här, att man hällde upp sin kaffe, man stod och snickade och snackade lite, man flörtade med någon i kantinan. Alltså det var liksom inte, det fanns inte en air av här pågår någonting hemligt och coolt.
Nej, det är mindre bricklunch i The Agency, kan man konstatera.
Ja, jag förstår det.
Den är liksom lite uppskruvad. Och sen så går den också lite mer pang på röd. Alltså saker i alla fall, som jag minns i alla fall, så är det en del i säsong 1 redan, så kommer liksom direkt en del händelser som jag har för mig kom i säsong 3 av Le Bureau. Att man liksom så här, man skiter i att bygga upp saker lika mycket och låta saker ta tid, utan det är mer bara så här, det här var en jävligt bra grej i säsong 3, den kör vi direkt, för det var ju det här som var grejen, så säger de amerikanska manusförfattarna liksom.
Ja.
Ja.
Och grejen kan vi uppehålla oss vid bara som hastigast. För ett par avsnitt sen, alltså så här, när vi började göra Oddpod, då var det ganska lätt om man var så här, vad ska vi prata om? Ska vi hitta någon kul grej? Man kunde liksom hitta någon obskyr Wikipedia-sida med något konstigt som har hänt, och så skapar vi programpunkten The Incident och pratar om den här grejen och så. Sen så liksom kom det 100 000 olika typer av poddar och YouTube-kanaler och annat som liksom har borrat i alla de här händelserna. True crime-grejer och allting. Så idag är det ganska svårt att fiska fram någon grej och prata om det lite lätt och ledigt några minuter i podden. När man gör det, som jag gjorde med den här Pepsi-kapsylgrejen, då får man direkt ganska många DMs med olika tipser av poddar, dokumentärer och annat. Jaha, pratar ni om det för att du har lyssnat på den här? Och så. Och jag vet inte, jag tycker den där rundgången där alla bara rabblar upp fall är ganska ointressant egentligen. Så det är därför jag inte skjuter in mig så ofta i det med The Incidents och så vidare längre. För det är andra som gör det bättre, får man väl säga. De lägger ju, ja.
Bättre skulle jag inte säga, men väldigt många andra gör det. Alltså när vi gjorde Djatlovpasset till exempel, det var ingen som hade pratat om det någonsin, typ. Det var liksom en väldigt perifer grej. Och sen dess har det liksom så här, gjorts SVT-dokumentärer och otaliga poddar och långa artiklar om Djatlovpasset. Jag säger inte att det är liksom Oddpods långa arm som det är inte Oddpods osynliga hand som verkar, men som du är inne på, det har verkligen exploderat med den här att hitta peculiarities, eller vad man ska kalla det, så extraordinära grejer har fått ett större fokus i medielandskapet.
Men P3 öppnade någon ungdomssatsning med en dramatiserad version av Djatlovpasset ett år efter att vi hade kommit med våra avsnitt, så känner man ändå bell curve. Var befinner man sig på the bell curve egentligen? Kunde man tänka på sin lilla kammare. Och där, med det sagt, allt det här är ju såklart ändå en disclaimer för att jag fattar att det finns massa dokumentärer om det här. Jag fattar att vi kan liksom borra ner oss i det här på, men jag vill ändå ta upp det, och jag gör det utan att veta allt som finns.
Det du säger egentligen är så här, ingen behöver höra av sig och berätta för dig att det här har jag redan hört om.
Exakt så. Exakt så. Ska man tala klarspråk,
ja,
så är det exakt så. Jag tycker ändå att det kittlar det här. Det var nämligen så här 2012, så lite under radarn. Det var väl en nyhet då, men jag kan känna att det inte riktigt fick den uppföljningen som man har önskat. 2012 så var det en familj som blev skjuten, dödad i Alperna på en så här liten parkeringsplats bredvid en väg. Och det var dessutom en cyklist i närheten som hittades död, ihjälskjuten med samma vapen, på vägen. Som då. Och det var de här fyra som dog, det var brittiska turister med ursprung i Irak. Saad al-Hilli, 50 år, hans fru Iqbal, 47, hennes mamma Suhaila, 74, som hade svenskt pass, och sen den här franska cyklisten då, Sylvain Mollier. Och det var ganska fruktansvärt, för de hade två döttrar som båda överlevde typ genom att ligga och gömma sig under.
Ja? Det är en mildare sjuke.
Just
kan
det
finnas ett släktskap här?
Ja, kanske.
Sidospår.
Ja. Nej, men det var liksom lite otrevligt, för barnen överlevde genom att gömma sig under döda föräldrar och sånt där. Usch. Ja. Sånt. Ja. Och kanske har liksom, blev det inte så mycket. Man hörde väldigt lite surr om det efterhand. Och det, där finns det väl en aspekt av att de hade sitt ursprung i Irak kanske. Att man bara, ja, det här. Det vet man ju hur de är.
Mm.
Resonerade media och gick vidare. Men när man börjar titta närmare på det här så är det. Det är ett otroligt fall, för det är fortfarande inte löst. Och det visar sig att Ja, i princip alla av de här hade motiv att bli dödade.
Okej.
Okay. Vi börjar med pappan. Han höll eventuellt på med bedrägerier mot sin farfar, skinna honom på pengar. De var på väg, den här bilen, de hade varit i Schweiz. Och eventuellt så hade pappan tillgång till Saddam Husseins gamla bankkonton i Schweiz.
Okay.
För han hade jobbat inom någon hemlig
underrättelse. Men när du säger det, då känner jag ändå att det är konstigt att det här inte blev en stor grej.
Och han hade en brorsa då som han var i finansiell dispyt med. Och han hade också något märkligt jobb, alltså någon form av internationellt industrispionage har varit på tapeten kring honom tidigare liksom. Mamman då, hon hade ett hemligt äktenskap vid sidan av med en amerikansk man, och det hade tagit slut, men hon var fortsatt i kontakt med honom i chattar och grejer. Den här snubben, han dog under mystiska omständigheter på samma dag, fast i USA.
I USA, okej. Okay. Han har alibi i alla fall då, så att säga.
Ja, han är död.
Ja, men det kan man ju. Det är Skandiamannen också, så att säga. Men vad heter det? Han hade alibi för att det är inte han som har i någon slags jealous rage har flugit över och knäppt familjen. Så, det var det.
Nej. Cyklisten då? Ja, han jobbade inom forskning, ganska avancerad forskning inom nukleär teknologi. Så hade eventuellt, okay, eller eventuellt inte tillgång till olika hemligheter. Cyklistens syster hade en hemlig affär med en snubbe i franska främlingslegionen som trodde att han var misstänkt för det här och tog livet av sig. Men han var inte misstänkt förrän han tog livet av sig.
Okej.
Ja. Och vapnet som användes var en gammal antik pjäs. Och en vittnesskiss då på en möjlig person som kan ha lämnat platsen matchade en nyligen avskedad polis som hade en antik vapensamling hemma. En av dem de intervjuade, en tysk kampare, han är sedan dess känd för att ha dödat åtminstone 2 personer. Han är misstänkt för fler, så att det är någon form av seriemördare som kampade i närheten.
Mm.
Så att egentligen så är det liksom...
Nu börjar jag fatta också varför det inte har blivit en större grej, för det är många trådar.
Det är det. Så den enda som liksom verkar ha rent mjöl i påsen är ju...
Alltså förlåt, men cyklisten har ju rent mjöl i påsen. Han jobbar bara med kärnkraft.
Ja, eventuellt.
Ja, ja.
Det verkar som att farmor och barnen är de enda som inte hade några affärer där ute som liksom eventuellt var fishy.
Mm.
Men det kan också bara varit ett hatbrott. Någon jävla nasse som bara... börja skjuta mitt ute på en väg i Alperna vid en parkeringsplats där. Är det sannolikt? I don't know. Men hur som helst, ingenting är löst. Alla trådar är lösa. Finns något här ändå?
Absolut. Men det är väl också så troligt att något av de här, eller jag vet inte utan att veta detaljerna kring hur långa avstånd det är mellan de här 2 incidenterna, alltså de 2 olika morden. Alltså jag tänker att de i bilen dödades väl vid samma tillfälle och cyklisten vid ett annat tillfälle. Det kan ju verkligen, eller ja, det vet man väl garanterat. Jag frågar istället, kan det vara så att någon av de här blev vittne till det andra mordet? Alltså
exakt,
bilen
exakt.
Kör förbi när cyklisten knäpps eller cyklisten cyklar förbi när bilen stannas och så vidare.
Ja, det är väl en hypotes, definitivt.
Som i Fargo, helt enkelt.
Ja, just det. Ja, men jag tänker att en sen fredagkväll, eventuellt efter ett glas vin, så ska jag liksom börja utredningen.
Innan du börjar nysta i det här, vad står du just nu? Vad lutar det åt? Vem tittar du på?
Alltså jag har ju bara skimmat hittills. Jag har inte hunnit sätta mig in i detaljerna. Men jag tycker ju att den här...
Du har bara satt upp pappren på väggen. Du har inte börjat dra de röda trådarna.
Exakt så. Men det känns ju som att den här numera kända seriemördaren som kampar i närheten... Han hade även kampat i närheten på ett annat olöst mord i Alperna.
Men du tycker att det är lite för bekvämt, eller? Han är den här utredningens Skandiaman. Det är det du känner.
Ja, men så här. Och hans rakkniv, det borde ju vara han.
Ja.
Men det kan också bara vara en seriemördare med otroligt mycket oflyt. För att de har liksom inte hållit honom för...
Seriemördare med otroligt mycket oflyt brukar ju sällan få seriepräfixet i sitt namn. Men...
exakt. Det har en tendens att vara så. Nej, så jag ska inte säga någonting här. Jag har ingen åsikt, men jag tycker att det är någonstans i den här mixen av kärnteknologi eller nuclear technology, Saddam Husseins bankkonton, märkliga ex-relationer och annat, så ja, det kittlar lite. Mm. Det kanske finns någon HBO Max-dokumentär om det här som man borde se, vad vet jag?
Ja, men hoppas inte. Här vill jag att du ska göra jobbet. Alltså, jag vill ha dig tröstkandes genom forumtrådar och vad heter det, liksom Wikipedia-artiklar. Jag vill, så här, någon ska ju inte ha gjort jobbet åt dig. Då faller det lite.
Men jag undrar om jag kommer ha så mycket att tillägga. Jag tänker att så här, den här överflygningen, jag vet inte om man kommer så jävla mycket djupare. Liksom, de grep någon helt randomly 2019 som de släppte efter några dagar. Och ingen vet vem det var eller på vilka grunder den personen greps. Ja. Men visst, det kanske finns någon sån här god Reddit-tråd med 1250 inlägg som man liksom behöver fördjupa sig i.
Mm. Fortsättning följer, säger jag.
Ja,
så får vi se. Jag tycker vi gör så att vi går på veckans installation av Burning Chrome-cirkeln. För jag vet inte om vi har jättemycket att säga, men jag har mycket tankar åtminstone. Till den här veckan då så har vi alltså läst den andra novellen i William Gibsons novellsamling Burning Chrome med titeln The Gernsback Continuum. 5 av 5 titel får man säga. Kanske inte en 5 av 5 novell direkt, men 5 av 5 titel.
Jag hade glömt den här helt.
Ja, jag hade inte läst den här. Johnny Mnemonic hade jag läst en gång förut, men The Gernsback Continuum hade jag inte läst.
Och nu när du säger 5 av 5 titel, så alltså Gernsback var en författare, redaktör, uppfinnare, 20-30-tal, Amerika, sci-fi, vad heter det, tidskrifter och konstiga, ja, ringer man in det då?
Mm, absolut. Och vi ska ju landa i de här tre frågorna vi har ställt upp som någon slags ramverk för Burning Chrome-cirkeln. Hur är den framtida världen i novellen? Hur är de framtida människorna i novellen? Hur limmar dessa med något slags nuvarande framtidsbild? Men vi kan ju börja med kort beskrivning av handlingen då. The Gernsback Continuum handlar om en fotograf som får i uppdrag av ett förlag som ska ge ut en bok om en speciell tidsera i amerikansk historia. Han får i uppdrag att åka runt och fotografera arkitektur och och design från den här tidseran helt enkelt. Och den här tidseran är en slags 30-tals futurism kan man väl, om man snabbt ska sammanfatta. Alltså art deco med futuristiska inslag. Den här, vi har ofta återkommit till liksom drömmen om zeppelinaren. Det här är ju liksom en estetik som hakar i den drömmen väldigt mycket, tänker jag. William Gibson använder myntar begreppet Ray Gun Gothic, som absolut hade någonting, tycker jag. Och när han då åker runt i västra USA och fotar de här grejerna, så börjar han successivt hallucinera mer och mer. Han börjar se någon slags alternativ framtid införlivas i hallucinationer, där då den här, vad heter det, det här 30-tals Amerika har fått löpa linan ut, och det som har tagit form är någon slags nazidröm, typ. Det är bara vita, blonda, blåögda människor, och det är väldigt futuristiska, gigantiska städer. Det är flygande bilar, det är luftskepp och annat. Och för att då bekvitt de här hallucinationerna så söker han hjälp hos en kompis som är någon slags... den här kompisen påminner lite om de här karaktärerna som dyker upp i X-Files emellanåt, The Lone Gunman. Alltså, han har koll på UFO:n, han har koll på konspirationsteorier, han hjälper folk som har sett Bigfoot och så vidare. Och han ger då den här fotografen lösningen att bekvitt hallucinationer, och det är att konsumera samtida kultur i stor utsträckning. Pornografi, skit, tv, brottshistorier, liksom bara gå all in på allt som är fucked up med det här 1980-tals Amerika som novellen utspelar sig i.
Just det, för att verkligen konsumera skiten för att hålla sig ankrad i
samtiden.
Ja.
Och man kan väl säga att det är väl det som händer i novellen i princip. Den slutar med att han bestämmer sig för att flyga från Los Angeles till New York och successivt blir kvitt de här hallucinationerna.
Man kan läsa det som en liten krigsförklaring. En ung William Gibson som gör upp med det som då var the golden age of sci-fi, alltså 30-talet, det här rena, snygga, svängiga former på bilkarosser och så vidare. Han gör liksom upp med det som ändå hade varit någon slags rådande bild av vad sci-fi är, på ett sätt.
Ja, absolut. Och han gör väl framförallt upp med, ja, men det som du säger, han gör liksom upp med en idealiserad bild väldigt mycket av vår zeppelinadröm, eller vad man ska kalla det. Men det är ju liksom, om man tänker första frågan här, är det framtida världen i novellen? Det är ju lite speciellt då, i och med att själva novellen utspelar sig ju inte i framtiden, men han ser någon slags alternativ framtid i sina hallucinationer.
Det är den man får förhålla sig till då, liksom.
Ja, men eller, lite grann, men också så här, vad heter
det? Han gör ju samma, alltså huvudpersonen i boken gör ju samma grej som du och jag gör nu. När vi går tillbaka för att göra de här nedslagen i den framtid som var 1980-talets framtid.
Ja, precis. Det finns liksom många sådana lager här i liksom så här, den här världen som hemsöks av det förflutna på något sätt. För det känns väldigt mycket som att vi också lever i den i en sån tid som hemsöks väldigt mycket av det förflutna. Alltså, vi har pratat återkommande om liksom så den, att vi inte släpper 90-talet och liksom att allt är nostalgi överallt hela tiden. Alltså, det är ju väldigt mycket någon slags, alltså hela kulturen har blivit de här människorna som vill ge ut den här boken på något sätt. Med skillnaden då att vi kanske inte drömmer om 30-talet. Utan det är en annan tidsepok som istället är den som hemsöker vår samtid.
Med den här nazistiska vibben som han, den inbillade framtiden i boken har, är ju också en påminnelse om att så, ja, typ innan Star Trek Original Series, då fanns det liksom ingen representation av någonting annat. Nej. Än straighta vita män i det som vi liksom pratar om inom science fiction och sånt. Jag menar, tänk så här, H.P. Lovecraft, liksom, hans människosyn, ja, den har vi pratat om förr, men du, liksom man glömmer bort det när man pratar om Golden Age av någonting, att ja, men hur såg det ut då? Vilka fick vara en del av den Golden Agen? Bara, just det är nästan alltid bara vita, straighta män. Liksom.
Mm. Ja, och vilka värderingar formade det här samhället? Och vi, liksom, var, hur var... liksom hur, det är liksom lätt att föreställa sig. Jag tänkte en del på det. Jag kollade på ett YouTube-klipp från YouTube-kanalen Like Stories of Old, där han pratade en del om No Country for Old Men, som ju har en nyckelscen där Tommy Lee Jones karaktär träffar en gammal kompis och pratar om liksom, så beklagar sig hur våldsamt det är där ute nu, liksom, han pratar om, ja, men Anton Chigurhs framfart, hur det liksom så här, det finns ett sånt senseless violence, och den här kompisen då berättar om någon berättelse om hans farfar som blev attackerad av USAs ursprungsbefolkning när han var nybyggare, och pratade liksom om ett extremt våld där och bla bla, bla, och sa liksom att så här, det du ser är inget nytt, det är liksom så här, kaoset i världen har liksom alltid funnits, och man har liksom alltid brottats med att make sense av det kaoset, och sen är det alltid liksom i backspegeln så formar man en bild av att så var det inte förut, då var det liksom, då fanns det fanns en ordning förut som vi har tappat på något sätt. Och det är ju det är liksom det som är grejen i konservatism eller i liksom den typen av bakåtsträvande, att berättelsen om den, om det förflutna, är liksom skriven redan, och då är den väldigt behaglig att vila sig mot, och liksom man kan skippa den komplexiteten som fanns för att narrativet är satt. Det har vi ju pratat om också förut med liksom serier som Stranger Things och så vidare, att man kan liksom skippa de jobbiga bitarna av det liksom, och bara leva i myset på något vis.
Jag gjorde nedslaget förut i, jag gjorde undersökningen om det var bättre förr, så förekom det ju ett walesiskt ord som jag nu liksom inte kommer ihåg längre, som var så himla bra, för att det var ju så här, det var inte nostalgi, utan det var så här längtan efter en plats eller ett tillstånd som egentligen aldrig har funnits, utan som bara är en efterkonstruktion. Och det är väl lite där vi är i det här.
Verkligen. Även då frågan, hur är de framtida människorna i novellen? Alltså så här, det är ju en novell där rollfigurerna spelar en väldigt marginell roll överhuvudtaget, skulle jag säga. Det är svårt att säga någonting, tycker jag, om vad de har för karaktärsdrag.
Ja, verkligen. Alltså det som jag noterar är att den här typen berättargreppet som William Gibson gör här, där han liksom beskriver de här motorvägarna och formerna på husen, alltså man kan nästan sträcka ut handen och känna betongen i de här. Det kommer vi ju se mycket mer av senare i hans karriär, under de här pattern recognition-grejerna, när han är helt besatt av liksom tyger i olika typer av cargo pants, och alltså så här materialet och alltså så här, han är väldigt
taktil.
Det är som man, ja, exakt. Man såg inte alls det i Johnny Mnemonic, som var mycket mer än ett världsbyggande. Men här är han ju liksom inne på det här med liksom arkitekturen och formerna och hur människan upplever att vara i liksom bland andra grejer.
Ja, jag tänker också att det finns en stark liksom berättareffekt i det, att låta saker vara väldigt konkreta i förhållande till det, alltså hallucinationerna som någon slags flyende, flyktiga. Så man pratar om det här att man ser det liksom i the peripheral vision på något sätt. Alltså det är inte konkret, utan det är bara någonting som hänger över en, något obehagligt som syns lite grann vid sidan på något sätt. Och det skapar ju liksom en bra kontrast på något vis.
Mm. Ja, men jag tyckte så här, den var oväntad och den liksom, det som jag, det var inte mycket, alltså plotten.
Det är inte så mycket plott. Det är ju egentligen bara någon som får hallucinationer av en tid är ju liksom, ja, det som är kärnan på något sätt.
Exakt, exakt. Det var William Gibson som var sugen på att skriva om Art Deco och hur mycket han hatar liksom 30-talets utopi.
Ja, men jag tycker ändå att det säger någonting att han berättar om det inte ut, alltså för han hade ju kunnat skriva en berättelse, en novell som utspelar sig i den här alternativa framtiden.
Ja.
Och skildrat den som liksom fascistoid och gjort poängen av att liksom så här, den här estetiken och den här framtidsidén föddes också ur en liksom, den är genomrutten i sin kärna i grunden.
Ja.
Det hade han ju kunnat göra utan problem. Men jag tänker att det säger ändå någonting att han väljer att framställa den här berättelsen som att det är en person som upplever hur det förflutna liksom hemsöker nutiden på ett sätt. För att det liksom understryker vår besatthet av det förflutna. Liksom. Och vår skeva bild av det förflutna på ett väldigt snyggt sätt.
Mm.
Jag tänker att det gör liksom att hade man bytt ut 30-talet, för att jag känner inte att vi liksom brinner för 30-talet på samma sätt idag, mot till exempel 80-talet, så hade den här kunnat vara skriven idag och det hade inte varit konstigt alls, känns det som.
Nej. Men till nästa gång då så har vi Fragments of a Hologram Rose, va?
Stämmer bra. Första gången utgiven 77.
Mm.
Och det här är också William Gibsons first published work. Så att, nu går vi tillbaka till början här.
Ja. Det där är intressant. Det får man ha med sig lite. Att det är det här som möter... Det är så här William Gibson möter världen.
Mm. Yes, den läser vi helt enkelt till nästa gång i Burning Chrome-cirkeln.
Och därmed så tar vi och lägger locket på för idag. Vill man stötta podden så kan man göra det på Patreon. Patreon.com/oddpod. Så är vi tillbaka inom kort.
Ha det fint.
Hej då.